Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till podcasten En svensk tiger om modern historia med mig Henrik Arnstad och med dig Ola. Hej Ola.
Hej Henrik.
Hur var sommaren?
Jo, jag har haft nog en av de bästa somrarna på många år när vi har varit ute och rört oss i både den skotska och den irländska övärlden, och jag skulle nog kunna fylla en timme bara med det.
Och jag har varit ute och seglat och haft det helt underbart, så att jag kan också säga att jag har haft en fantastisk sommar. Dagens avsnitt kommer handla om en ikonisk person, nämligen Adolf Hitler. En person som är historisk men som också i högsta grad är levande. Vi möter honom nästan dagligen på olika tidningsomslag och tv-program och tv-dokumentärer och så vidare. Så att det är en person som är väldigt närvarande i den moderna människans liv även efter 1945, när han då tog livet av sig. Och därmed så säger vi välkommen till dagens gäst, historiker Mikael Nilsson.
Tack så mycket.
Du har disputerat om någonting annat än Adolf Hitler, eller hur?
Ja, jag forskar om kalla kriget ursprungligen. Så min avhandling handlar om Sveriges militärtekniska samarbete med USA under 50-60-talet.
Jag sätter på det första gången när jag läste på Försvarshögskolan för 1000 år sedan. Det var en kurs om krigföring under 1900-talet, där du pratade om produktionskapaciteten av stridsvagnar i Nazi-Tyskland respektive Sovjetunionen eller någonting sånt där, jag för mig.
Ja, just det. Ja, precis. Och tiger tankens, ja, både fördelar och brutala nackdelar.
Ja, det var ju en väldigt bra föreläsning, jag minns, för oss möpar, militärt överintresserade personer. Men idag ska vi prata om Adolf Hitler. Hur kommer det sig att du är intresserad av Adolf Hitler just? Är inte han helt sönderforskad?
Ja, man kan ju tro det faktiskt. Alltså de hyllmetrar som Hitlerforskningen fyller är ju ansenliga. Men faktum är att det finns mycket kvar att göra, och det märker vi inte minst när forskare faktiskt går tillbaka till källmaterialet, till primärkällorna, istället för att stödja sig på sekundärlitteratur och äldre forskning. Då visar det sig att den tidigare forskningen har missat väldigt mycket, och att de antaganden som har gjorts i den tidigare forskningen har sen bara plockats upp och helt enkelt tagits för sanna av den senare forskningen.
Ja, forskningen har blivit så stor helt enkelt. Det krävs en ansträngning idag, 2016, att gå tillbaka till källmaterialet och titta, håller det här egentligen?
Ja.
Ola, har du någon speciell relation till den här ikoniska historiska personen Adolf Hitler?
Alltså det där, lite tankar som jag tänkte testa på Mikael lite senare under samtalet. Men alltså under de år som jag också intresserat mig då för andra världskriget och också för fascismens och nazismens historia, så har jag ju oftast stött på just den här tanken som jag själv kan tycka är lite bestickande. Att Hitler nästan är som en sorts galge, alltså en typ av staffarsperson som man kan hänga på väldigt många olika hållningar. Och det var ju en strid som utspelades åtminstone när jag läste historia på det avlägsna 1980-talet. Där man diskuterade väldigt mycket hur mycket av nazismen som hade att göra med individer och personen Hitler. Och den andra linjen var det att det här var en helt utbytbar person. Att det ideologiska systemet hade uppstått och kunnat fyllas med vilken liten korporal som helst. Alltså det var två helt oförsonliga hållningar. Så såg diskussionen ut då.
Mm. Den känner vi igen. Men om vi då börjar med... Du kommer ju presentera i en bok som kommer på engelska, men givetvis inte, det ska vara siktas på en internationell publik. Ja. Du kommer då presentera vissa forskningsnyheter om en av de viktigaste källorna som finns angående Hitlerforskningen. Och det är de så kallade bordsamtalen, som då enligt traditionen har det hetat att Hitler sitter och äter middag med sina kompisar och så sitter han och pratar vitt och brett om allehanda ting. Och det här är då en av de få tillfällen som historikerna kommer personen Hitler närmare än när han står och skriker och gapar vid partidagen i Nürnberg eller någonting sånt där. Men du har då hittat att de här bordsamtalen kan man ifrågasätta.
Ja, precis. Det visar sig ju då att det faktiskt inte har gjorts någon källkritisk granskning av bordsamtalen, det vill säga deras historia, tillkomsthistoria, vem som skrev ner dem, varför, hur har vi fått dem, alltså liksom publikationshistorien bakom de här samtalen. Och de väldigt många intriger och tveksamheter ur källkritisk aspekt då, som finns kring de här samtalen. Och en viktig faktor som förklarar just det här, det är den engelska utgåvan av bordsamtalen som kom då 1953. Där den brittiska historikern Hugh Trevor Roper kan man säga gick i god för bordsamtalen helt enkelt. Och sen dess så har deras äkthet och påståendet då att de skulle bygga på stenograferade anteckningar tagna när Hitler talar, så att säga. Det har bara accepterats helt enkelt av historiker som funnits sedan dess.
Kan man backa lite bara och titta på de här skrifterna. Vilken roll ville nazisterna själva att de skulle spela? Var det någon typ av uttolkning av partiets ideologi från dess kärna? Alltså när gavs de ut första gången och hur användes de i Nazityskland?
Mm. Det är en bra fråga, för att man kan säga att orsaken till att de kom till överhuvudtaget från första början, det går tillbaka till Martin Bormann då, alltså chefen för NSDAPs partikansli.
Ja, han är partiordförande helt enkelt. Ja, nazistpartiet.
Och Bormann var ju inblandad i de politiska intrigerna i nazistpartiet och ville hela tiden förbättra sin egen position i förhållande till de andra ledande nazisterna. Och det här, de här anteckningarna blev ett sätt som Bormann kunde göra det här på. Han befann sig ju hela tiden i Hitlers absoluta närvaro. Och Hitlers ledarstil som inte gick ut på att skicka runt skrivna orders, utan som byggde på att han gjorde uttalanden, han uttryckte sina önskningar och så vidare, och hans politruker uttolkade vad han menade helt enkelt ur det här som han sa. Och där så att Bormann kom att använda såna här anteckningar för att driva policy helt enkelt i Nazityskland. Och tack vare att han kunde då hänvisa till att Hitler hade uttryckt detta, så kunde ingen annan av hans politiska motståndare kunde aldrig säga att Bormann hade fel här, eller man kunde inte låta bli att lyda Bormann, därför att allting gick ju ytterst tillbaka på Hitler. Så det finns flera anteckningar som liksom av den här karaktären, alltså som inte ingår i den här bordsamtalssamlingen, men som finns bevarade i arkiven och sådär. Men så, och vi vet att Bormann ibland ganska omedelbart efter att de här anteckningarna hade gjorts använder dem i det politiska spelet då. I
så där har vi redan en källkritisk försvårande effekt. Alltså det, den så kallade brune eminensen, Martin Bormann, som då använde dessa i de intrigerna inom det nazityska systemet, som ju var väldigt komplext och full av intriger då, och aktörer. Men det är väl ändå så att de här bordsamtalen har ägt rum någon gång? Det är inte så bara att de är helt och hållet fejk, eller hur?
Nej, de har absolut ägt rum. Problemet dock är ju att helst vill vi ju kunna styrka alla påståenden som görs i källor, men framförallt en sån här viktig källsamling som det här. Helst vill vi kunna styrka det som står i dem med hjälp av oberoende källor. Och det här går bara att göra i vissa få fall. Som exempelvis det finns andra nazister som, tack vare att Bormann bedrev det här politiska spelet, också ville ha någon närvarande i Führerkvarteret för att själva kunna få anteckningar över vad Hitler hade sagt. Och vet du, Alfred Rosenberg var en sån...
partiideolog.
Ja, och chef då för Ostministerium som hade ansvar för egentligen hela det besatta Östeuropa, kan man ju säga. Och han skickar då iväg en adjutant som heter Werner Köppen, och som under några månader under 41 också för anteckningar. Och de anteckningarna, vid några tillfällen så har den här Köppen tagit eller gjort anteckningar som sker samtidigt då med att Bormanns adjutant Heinrich Heim också har gjort de här anteckningarna. Och då kan vi ställa dem mot varandra och så kan vi se hur återges det Hitler har sagt i de här två källorna. Och därigenom så har ju jag också varit kunnat visa då att de anteckningar som gjordes för Bormanns räkning är... Ja, vi kan inte lita på att de ordagrant återger det som Hitler har sagt. Och det är mycket det som det här kommer tillbaka till. För att historiker, när de använt bordsamtalen, så i och med att den här idén om att det var stenograferade samtal, så har ju då också tanken funnits att det är faktiskt Hitlers egna ord vi citerar när vi citerar de här källorna. Om man har använt dem på det viset, och så är alltså inte fallet.
Ja. Hur kommer det här då att förändra bilden av Adolf Hitler när du då källkritiskt granskar det här materialet och finner att det finns saker i det här materialet som vi inte kan lita på, helt enkelt? Är det någon sån här viktig punkt som du har hittat, att det här är faktiskt, här kommer förändra saker?
Det är väl lite mer komplicerat än så, tror jag. Det jag hoppas att mina forskningsresultat kommer få till följd är att historiker kommer att bli medvetna om att man inte kan citera de här källorna som om det vore Hitlers ord, så som de uttalades vid tillfället. Och när man blir medveten om det, och man inser att vi måste... För att få veta vad Hitler har sagt, så måste vi ställa olika källor mot varandra. Då får vi en lite olika bild. Alltså man använder ju olika ord när man återger vad Hitler har sagt. Och är man intresserad av, att göra en ideologianalys av Hitler, då blir det ganska viktigt vilka ord Hitler har använt i vilka sammanhang. Och det här kan, historiker kan inte fortsätta att... Det finns ju också flera olika versioner av bordsamtalen då, publicerade. Och historiker kan inte fortsätta att bara förlita sig på en av de här versionerna och tro att that's it. Utan här måste vi inse att framförallt när vi inte har andra oberoende källor som vi kan jämföra de här bordsamtalsanteckningarna med, då har vi ännu mindre möjlighet att kunna utröna exakt vad Hitler har sagt då.
Det här blir lite jobbigt nu, för att problemet med Hitler är att vi vet så lite. Det finns så lite källmaterial igen. Märkligt nog, eftersom denna person har då verkat så mycket. Det har varit de här bordsamtalen i princip. Och sen så är det här att han träffar Gustav Mannerheim i Finland 1942, tror jag. Och där, när de sitter och pratar ganska förtroligt då, Mannerheim och Hitler, så är det någon journalist, tror jag, som spelar in samtalet utan att ta med om det.
Ja, just det, från finska Yle, va? Som,
just det, ja. Precis. Så nu kommer alla Hitler-historiker att tycka illa om det här, för att nu hade du det här lilla bordsamtaleriet, och så går du och pajar det också, att det kan vi inte heller lita på.
Ja, alltså, precis. Historien kring Hitler och nationalsocialismen kommer, den är mycket mer komplex än vad man tidigare har trott, helt enkelt av den anledningen. Vi kan säga mycket mindre säkert om Hitler och hans åsikter än vad vi tidigare har trott. För det finns ytterligare problematiserande faktorer här, och det är ju att vi har tydliga indikationer på att Bormann också ibland gick in och direkt redigerade de här anteckningarna. Om han kände att det här motsvarar inte riktigt det som han tyckte att Hitler hade sagt eller borde säga. Och vi, källmaterialet tillåter oss att säga att ja, så skedde i vissa fall. Och vi vet att från Bormans egen hand att han gjorde detta. Problemet är att vi inte vet i vilken utsträckning och hur ofta. Och exakt hur de här redigeringarna förändrade det som sades då. Det kan vi också bara komma åt genom att jämföra med oberoende källor, och där så har vi då problemet att vi har sådana vid så få tillfällen. Så, ja.
Men det som du talar lite grann om, Mikael, det är ju alltså det historiska hantverket och om hur man alltså närmar sig den här typen av saker textkritiskt. Det som, den lite obehagliga reflektion som faller ut lite ur detta är ju förstås att det finns också en diskussion bland en del revisionister och sådär som vill göra gällande att Hitler själv kanske inte bar det fulla ansvaret för det av de folkmord som utspelade sig och grymheter vid fronten. Så att det där, man hamnar ju i en väldigt krånglig moralisk kökenmöding, tänker jag, när man sitter med de här alltså textkritiska jämförelserna. Vad tänker du om det där? Liksom, hur mycket av det här går att spåra? Någon sorts moraliskt ansvar i de här texterna?
Ja, alltså jag tycker väl egentligen att här vad ska man säga? Den historiska professionen, så att säga, som sådan, vilken jag ju tillhör, där vi har ju att förhålla oss till endast en sak, kanske ju jag egentligen, och det är ju att vara så trogen källmaterialet som vi bara kan. Och det är, så att säga, inte historikerns problem eller fel om källorna är behäftade med källkritiska problem som gör att vi inte kan komma åt vissa saker. Men det du säger, du har en poäng där, men bordsamtalen används ju redan av historierevisionister just för att Hitler inte talar om förintelsen i de här. Och det har ju tagits som intäkt för att Hitler absolut inte kan ha vetat om det, därför att jag är i en sluten krets där han var helt förtrogen med och där, omgiven av enbart vänner. Ja, hade han vetat om det här, ja, då hade han ju naturligtvis nämnt det. Alltså ett argument från frånvaro av bevis, helt enkelt då, va? En argumentationsteknik som inte är giltig, inte i det här fallet i alla fall. Men, så den problematiken finns redan, och det, jag tycker då kanske att snarare är det tvärtom, att alltså, när man som historiker då närmar sig de här källorna från ett källkritiskt perspektiv och visar att det är inte så här enkelt att Hitler sitter i en trogen krets och är helt öppen och ärlig bara så här. Och att det dessutom finns andra, många andra källkritiska problem behäftade med den här källan. Alltså snarare är det ju så då att vi introducerar en kunskap här och en förståelse för att det är inte konstigt att de här uttalandena kanske inte finns med överhuvudtaget. Alltså det är inte den typen av källa som vi överhuvudtaget ska förvänta oss att Hitler ska sitta och prata öppet om förintelsen. Vilket vi inte nödvändigtvis skulle förvänta oss i alla fall. Med tanke på all den... allt det besvär som nazisterna la ner på att inte benämna saker vid deras rätta namn. Så att säga.
Exakt. Ola, du har ju läst en del Hitler-biografier och sånt där. Om du nu, utan för den skulle liksom försöka ha så här vetenskapligt anspråk på sanningen, så att säga. Vad får du för bild av personen Adolf Hitler? Politikern Adolf Hitler? Militären Adolf Hitler och så vidare?
Det är ju alltid det där när man ska studera människor som har fått rollen av att vara absolut onda, som man ju har i åtminstone i populärkulturen och i viss mån i det allmänna medvetandet. Man brukar säga att den som säger Hitler först i en diskussion har förlorat.
Hitler?
Ja. Så var det jag klarat.
Ja. Men kompis som är så att det gäller inte 2016 för nu är det helt plötsligt relevant.
Ja, okej. Okay. Då är vi tillbaka på bordet igen, håller jag på att säga. Nej, men alltså... Det är ju det här som är problemet, va? Så att man vill veta mer om den här människans psykologi. Dels därför att han kunde spela den roll han gjorde, alltså som toppdemagogen i en otroligt skicklig retorisk rörelse som skadade världen på djupet. Men frågan är ju också, den gamla vanliga som jag nog måste säga att jag sliter med fortfarande efter mina historiestudier för så många år sedan, alltså vilken roll spelar den här människan som individ i den här strukturen? Hade man kunnat tänka sig en helt annan militär ledare eller inte? Och den fråga som jag vill ställa till dig i det här sammanhanget, Mikael, det är just... Du nämnde det inledningsvis.
Ja, men nu försöker du smita undan lite på tiden. Nu vill jag veta hur du ser på Hitler.
Det hänger samman. Jag ska formulera som en fråga och sen svara på den själv och sen ge ordet till Mikael. Men jag tänker så här att... Man frågar sig vilken typ av ledarstil, du använder ett ledarstil som man använder, va? Och det är just det där, vi vet hur naziststrukturen var uppbyggd med olika organisationer som nästan var inbyggt att de skulle bekämpa varandra i någon sorts hierarkisk tävlan. Och ibland kan man få en känsla av att han själv såg sig själv som en typ av orakel, nationens förkroppsligade ledargestalt som nästan skulle yttra en sorts orakelord som sen de olika delar av partiapparaten skulle uppfånga och uttolka på det sätt som du har beskrivit. Alltså jag får ofta, om du frågar mig hur jag ser på Hitler då, ovetenskapligt, så är det alltså, det är en tom människa, så han har ingen roll förrän han hittar den här rollen av att liksom i sig förkroppsliga en beställning inom starka, reaktionära, antihumanistiska riktningar inom politiken.
Det var där som var den stora Hitlerutställningen i Berlin som jag besökte för några år sedan. Som vi bygger på Joachim Fest, ganska mycket gör inte det jag hade för mig. Där var den bärande tesen just att Adolf Hitler var det tomma kärlet som fylldes utav alla intressenter. Inte bara partiet utan även liksom SS-organisationer. Alla de delar av det komplexa nätverk av organisationer och aktörer som då var Nazi-Tyskland. Det är ju liksom, en sån där modell som man har stött på, eller hur? Mikael.
Jag skulle säga att alltså den bilden är ju kraftförenklande, skulle jag säga. Alltså, det är förvisso så att även de allra senaste Hitlerbiografierna som har kommit, alltså Peter Longerichs Hitlerbiografi som nu även då Thomas Webers senaste bok som kom i år som handlar om just hur Hitler blev nazist, helt enkelt, heter den fast på tyska då. Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde. Och De har båda två den här, de håller kvar vid den här beskrivningen av Hitler som, ja, ein niemand, alltså en ingen, innan han finner sin roll i det politiska då. Och det är förklarligt att man ger den, eller att man har den synen, så att säga, för att ja, Hitler innan, ska vi säga, ja, september 1919, eller juli kanske egentligen 1919, och Hitler före, ja, eller Hitler efter, så här, det är två väldigt skilda personer. Och källäget för Hitler efter den här perioden är ju också då naturligtvis mycket, mycket bättre på sätt och vis. Delvis på grund av naturligtvis att Hitler gick ganska långt för att försöka förinta sin egen historia före den här tidpunkten. Men att beskriva en människa som att vara en ingen, eller att vara intet eller ingenting, det är ju egentligen inte, tycker jag, en historiskt hållbar eller vetenskapligt hållbar approach. Alltså inga människor är ju ingenting. Det är nästan en, ja, jag vet inte, det blir nästan en appropriering av nazisternas antihumanistiska syn på Hitler. Alltså att liksom, vi har med människor som inte är någonting värda överhuvudtaget innan de får liksom ett värde i sin politiska gärning.
Ola, du ville ge ett litet instick där.
Ja, har du alldeles rätt i, naturligtvis. Alltså, vad jag och, tror jag, flera historiker som jag pluggade med reagerade mot var den fantastiska, alltså individuella kapacitet som en del tillskrev Hitler, till exempel i Alan Bullocks biografi, som var väl den största då befintliga, men även också i den här pjäsen, alltså Hitlers barndom, där man då ville göra gällande att en individ formad av svart pedagogik blev sedan kapabel till dessa, alltså, fantastiska folkmord som sen ägde rum, att det gick att knyta till honom som individ på något sätt. Och jag tror att det där motargumentet var en motreaktion mot den typen av förenkling.
Jag tror också att man får komma ihåg det, att detta var ju den första marxistiska antifascistiska tesen som då formuleras av Josef Stalin och Kommunistinternationalen, jag tror att det är 1933, där Stalin då slår fast utifrån det som händer i Tyskland 32-33 att fascismen är ett tomrum. Det är en ideologi utan innehåll. Fascismen är enbart kapitalismens sista våldsamma försvar mot de framryckande arbetande massornas ideologi, socialismen. Mm. Och där kommer ju den här tomheten hos Hitler igen, så att säga. Att nazismen, fascismen, är en ideologi, att det är en tomhet. Och det är ju också en väldigt trösterik tanke efter 1945, eller hur? Att detta som då gjorde oss så ont egentligen bara var dumhet och tomhet och ingenting. Utan det var enbart, precis, extremt våld.
Mm. Nej, men insikten att Hitler verkligen, och ja, att nationalsocialismen verkligen var en politisk ideologi med ett innehåll, och att Hitler var en övertygad ideolog, så att säga. Det var ju någonting som historikerna liksom kom att uppfatta, kan man säga, i början på 50-talet först. Så det, inledningsvis så fanns den här uppfattningen om att Hitler var bara en maktgalning som gjort allt för att ta sig till makten, och spelar ingen roll hur.
Hanna Arendt var väl viktig där?
Ja, och vad heter det? Hermann Rauschning framförallt. Alltså en gammal, vad heter det? Han var väl, jag tror han var borgmästare i Danzig från början. Alltså Gdansk, i den, ja, nazistiska, det var en fristat där, kan man väl säga, under 30-talet. Och han skrev ju sen en serie böcker när han hade flytt Tyskland, och han följde ju onåd då. Och skrev en serie böcker, bland annat då en bok som blev väldigt inflytelserik. Eller ja, två, den ena hette ju då Den nihilistiska revolutionen. Bara den titeln säger ju att, ja, här har vi med en trots att det är motsägelsefullt att tala om en nihilistisk revolution kan man ju tycka. Men här har vi en ideologi som liksom inte har några egentliga ideologiska anspråk alls, utan det var bara förstörelse och så vidare. Och sen då en bok som heter Samtal med Hitler, som utgavs för att vara nedteckningar, det är också då från samtal som Rauschning hade haft med Hitler och så. Och de här två böckerna blev de togs emot som att vara fullständigt sanningsenliga och helt utan källkritik egentligen först på 70-talet, då de här källorna liksom började granskas och man kunde komma fram till att det här de hade ingen grund i verkligheten, så att säga. Så att, och sen dess så kan man väl säga att inga seriösa historiker använder sig av Rauschningsböcker idag för att komma åt Hitler och hans åsikter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Du skrev ju en intressant artikel i Dagens Nyheter där du kritiserade norska författaren Karl-Ove Knausgårds bild av Hitler så som han framställer det i sista bandet av sin självbiografi. Och som jag minns ditt argument som jag tyckte var bestickande då, så vill du snarast visa hur ideologen Hitler tar form stegvis och inte, alltså det går inte att säga att det finns ett före han blev galjonsfigur, utan liksom att det finns en kontinuerlig psykologisk utveckling hos honom som leder fram till nazismens, alltså att han blir nazismens banerförare.
Ja, absolut.
Du kan ju bara säga då att det var en debatt som initierades av författaren Maja Hagerman.
Just det,
och
det
där riktigt. Då det kom ett sorts svar och som du då reagerade på någonting.
Ja, precis. Det var ju någon statsvetare, tror jag, som, eller sociolog kanske han var, som skrev att ja, Knausgårds essä över Hitler var ju fantastisk. Och den
vad
borde...
är det Knausgård egentligen säger?
Ja, men alltså Knausgårds... Knausgårds vilja i den här scenen, den är ju god så. Alltså jag menar, men som sagt, förstå Hitler som person, så här, ja, vem var han, hur var det här möjligt, hur blev han den här personen som han sen blev. Men Knausgård då, som väl kanske alltså problemet med många icke-historiker är väl att han verkar tro att han kan komma fram till vem Hitler var genom att läsa lite sekundärlitteratur. Och det går inte. Alltså, man måste gå till källorna om man ska överhuvudtaget kunna ha någon förhoppning om att liksom, ta reda på vem Hitler var. Men så att utgångspunkten för den här sen var god, så att säga. Alltså, men däremot så fanns det ju då inslag i den som värderingar av Hitler som var väldigt märkliga, som exempelvis då att han påstod att ja, när Hitler satt i fängelset i Landsberg så...
Han satt i fängelset efter den kallade ölkällarkuppen
ja,
på 20-talet.
Alltså, precis, ja, precis. Och att när han skrev Mein Kampf så var han en vanlig människa.
Och då skrev han Mein Kampf när han satt där i fängelset.
Ja, ja.
Och det där har du också tittat på. Mein Kampf, eller hur?
Ja, eller alltså inte jag kanske, men däremot, och det här återknyter då till hur opålitlig sekundärlitteraturen kan vara. Även sekundärlitteratur alltså som är skriven av enormt respekterade historiker och så, som på i andra fall kan vara väldigt, väldigt bra. Men då tänker jag då på Ian Kershaws stora tvåbandsbiografi som kom ut i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och som då var egentligen det första stora försöket att ta itu med Hitler sen Joachim Fest hade skrivit sin Hitlerbiografi 73. Så det hade gått väldigt lång tid där. Marknaden var liksom hungrig för en stor Hitlerbiografi, och Ian Kershaw hade ju skrivit flera andra böcker om Hitler innan och sådär, en verklig expert på området.
Han levererade, han var i Sverige också.
Ja, okej. Men då, för att ta ett exempel här då på hur fel det kan bli även i böcker av den här digniteten, så i första bandet av sin biografi där så skriver han då, jag tror att det är ungefär 5 sidor som han skriver om Mein Kampfs tillkomst. Och han baserar ju det på sekundärlitteratur i sin tur. Tidigare forskning som har gjorts, som man naturligtvis har litat på att den här är korrekt. I slutet av 2010-talet där, ja, eller 2011 tror jag till och med det var, så publiceras då en avhandling skriven av en tysk historiker som heter Ottmar Plöckinger, som hette Geschichte eines Buches, alltså en historien över en bok, och som handlade om Mein Kampfs tillkomst och vet du, mottagande historia och sådär. Och Plöckinger kunde ju avliva enorm mängd myter om Mein Kampf som hade liksom uppstått under åren och bara vidarebefordras. Men så att resultatet blir liksom att när man läser då Plöckingers detaljerade studie där han går till källorna, om man läser den parallellt med Kershaws återgivning av hur Mein Kampf kom till, så finns inte en faktauppgift i Kershaws återgivning som faktiskt stämmer.
Det är ju hemskt. Ja. Ja, men nu fortsätter på det här spåret. Vad var Hitler inte, så att säga? Vilket vi måste lämna så småningom i det här programmet, det blir väldigt tråkigt. Någonting annat som ju då florerar kontinuerligt sen andra världskriget slut, är med galningen Hitler, psykisk sjuke Hitler. Och det där är någonting som jag har intresserat mig för, därför att jag känner igen det till exempel Breivik. Utö 2011 så heter det att Breivik var en galning, han var en psykotisk, som, vilket då avfärdes av rättsmedicinerna sen, det visade sig att han var psykiskt frisk. Den här myten om galningen Hitler har ju då bland annat, han har skrivit om flera, men till exempel då Daniel Pick, en amerikansk akademiker, har skrivit om The Pursuit of a Nazi Mind, Hitler and the Analysts. Det speciella med Daniel Pick är att han är både då legitimerad psykoterapeut och disputerad historiker, om jag kommer ihåg rätt. Där han visar hur den här myten om galningen Hitler växer fram under själva andra världskriget inom den amerikanska underrättelsetjänsten, där man försöker se på metoder att man ska psykologiskt analysera Hitler för att kunna besegra honom, helt enkelt. Och då kommer en massa tyskar dit som man då har tillgång till, som då känner sig belönade. Ju mer galna de beskriver Hitler, desto bättre tycker psykologerna om dem helt enkelt. Så det blir liksom en sorts ond cirkel där av att till slut så är Hitler, han är naturligtvis homosexuell och han har ju sadistiska böjelser, masochistiska böjelser framförallt. Han tycker om olika konstiga sexuella saker och bekräm. Och det där tas ju då väldigt tacksamt emot efter 1945, inte minst av det tyska folket, inte minst av det blivande västtyska folket, där man då får någon sorts förlåtelse för det som har hänt utifrån, att man har blivit förförda av den här karismatiska galningen Hitler. Och det där stöter man ju på återkommande, galningen Hitler. Mm. Har du tittat på det också någonting?
Alltså, vad ska man säga? Det är väl så att gränsen mellan fanatism och vanvett är något flytande, va? Alltså att Hitler var en fanatisk antisemit och en fanatisk antikommunist och så vidare. Så det råder inga tvivel om. Och det man kan se, det är ju att de övertygelser som vi kan belägga hos Hitler från andra hälften av 1919 och framåt, de föreställningarna består mer eller mindre oförändrade fram till hans död då, i bunkern 45. Och de här ideologiska föreställningarna delas ju av andra, miljoner andra, men framförallt av de ledande nazisterna. Och det vi kan se när vi jämför Goebbels dagboksanteckningar till exempel med Hitlers syn på de här sakerna, så alltså, det råder ingen tvekan om att både att Hitler och Goebbels, alltså alla de här personerna, de var helt övertygade om att det var judarna som hade startat andra världskriget. Och det går liksom inte att, det går inte, för oss går inte det att smälta. Alltså det går inte att förstå hur man kan ha tagit den tesen på allvar. Man tänker, det här måste vara en propagandalögn, va? Men det var inte det. Alltså man trodde ärligt på att det var så här. Och det är ju en följd av den ideologiska övertygelse som man har. Alltså ideologin blir ju det är ju ett raster varigenom du tolkar världen. Och det här är ju inga saker heller som du har, alltså, några empiriska belägg för. Alltså det, tolkningar är ju liksom otroligt efemära, alltså, och kan ju, vi kan ju tolka saker och ting på vilket sätt som helst nästan, va? Så att de här föreställningarna då som fanns, ja, övergick de vid någon tidpunkt till vansinne eller vanvett hos Hitler? Ja, vi vet inte.
Alltså, ja, han verkar inte må speciellt bra i bunkern där på slutet.
Nej, men det kan ju lika gärna ha att göra med att här har vi en person som har satsat hela sitt liv för ett projekt. Mm. Och det här projektet har nu gått fullständigt i kras. Så det är klart att det kan, det är ju, alltså precis som människor kan bli fullständigt desillusionerade och även avsluta sina liv om deras religiösa föreställningar liksom visar sig vara felaktiga, eller man liksom får den, ja, misstanken bekräftad för sig. Så likadant här. Det var inte så att Hitler släppte sina övertygelser när han satt där i bunkern och dikterade sitt testamente. Mm. Utan där är ju just de här, i testamentet säger han ju precis det att jag ville inte ha det här kriget. Det påtvingades oss av judarna. Mm. Så att den föreställningen finns ju kvar ända till slutet. Och hela Hitlers agerande, alla hans konflikter som han har med militärledningen och så vidare, det är ju liksom en följd av att Ja, men alltså, militärledningen var ju egentligen, de var ju inte nazister. De var ju liksom, många oftast var det. Så var det, ja, nej, men jag menar, alltså, vet du, de flesta av dem var ju, vet du, konservativa egentligen. Även fast de naturligtvis var nationalister och tjänade Hitler, så att säga, i, ja, egentligen utan att ifrågasätta det, så att säga. Men konflikterna finns ju där, och vet du, det är inte så märkligt då, med tanke på att, vet du, de här ideologiska skillnaderna också var viktiga även för det här problemkomplexet.
Det uppstår ju någonting, ett väldigt märkligt eko kring en sån här diskussion också, därför att nästan alltid när man talar om sambandet mellan en totalt antihumanistisk ideologi och folkmord och politiska katastrofer, om vi kan kalla det för det, som Hitler-Tyskland, som Stalin, Sovjet och Pol Pots, Kampuchea, så att vi har inga andra verktyg att ta till andra än att tala om vansinne. Nej, för det här är något som går utanför begripliga politiska modeller.
Mm. Det var en, jag råkade lite gräla med Kershaw när han var i Sverige. För att Kershaw sa att Hitler var en militär idiot, och det gick ju lite bra där 39-40. Men sen gick ju allt åt helvete, sa Kors. Och då menar jag att från 41 så ligger Tyskland i princip ensamt, i princip, mot resten av globen, resten av jordklotet, inklusive de militära, industriella jättarna, USA och Sovjetunionen. Och ändå så håller Nazi-Tyskland ut i 4 år i princip. Visst, de har hjälp av Japan och Finland och Italien. Ja, fick de hjälp av Italien, det kan ju diskuteras i och för sig. Men att så snabbt avfärda en fältherre, och oavsett de moraliska omdömen som man fäller om fältherren i fråga, så måste man ju ändå erkänna att det är ingen galning som klarar av det här i 4 år. Även om det slutar som det gör. Eller har jag fel?
Sen har du, som Mikael påpekar, du har en av världens mest kompetenta militära staber bakom, om du är, själv kanske inte är fullt kompetent.
Jo, fast han var inte rädd att gå emot den.
Nej, alltså... något förenklat kanske du framställer det här, ja, tror jag. Med tanke på att vi ska nog inte underskatta betydelsen av Japans krigföring i Stilla havet.
De höll ju så upptagna där, men ja, industriproduktionen.
Precis. Och sen så får man väl icke att förglömma då att, vad heter det, när det gäller just Sovjet, så hade ju ja, dels Stalins utrensningar naturligtvis bland officerarna på 30-talet och så vidare, men det görs ju väldigt mycket misstag av Stalin under de inledande åren av kriget där. Så att tyskarna får ju hjälp på det viset, kan man ju säga, i det. Och sen vad man gör sen är ju att man för en försvarskrig föring egentligen, helt enkelt, när man pressas tillbaka. Och där
ja, precis, ju, men det var ju så där som vi grälade då, Kors och jag, för att han menar att tyskarna var duktiga på offensiven, men de var jättedåliga på defensiven. Och då menar jag på att, ja, efter Stalingrad så är det ju ganska kört, men ändå så lyckas man då. Det blir ju väldigt långsam framryckning. Men jag tänker inte, så att säga, ja, det var sammanfattningsvis av mig, och vi kan prata i 2 timmar ganska lätt om hela krigföringen från 39 till 45.
Det är lätt. Försvarskrig är lättare
men
än
du förstår mig. Min poäng var ju då att det borde vara svårt för en galning att hantera det här projektet i alla dessa år.
Ja, och där håller jag med dig. Att, jag vet, det finns ju ingenting som tyder på att Hitler var galen i den, ja, under de tidiga krigsåren. Eller att, ja, utan det här, när man talar om att Hitler var galen, då talar man ju egentligen om 45 och tiden i bunkern. Liksom. Den är alltid
filmen
isolerad,
som
Hitler.
Alla har sett, utom du. Der Untergang med Bruno Ganz, som då briljerar Adolf Hitler. Fantastisk skådespelarinsats och fantastisk film. Mm. Men som också då mycket bygger på just den här galningsteorin. Att i den här filmen så är Hitler en fullständigt...
spritt
språngande, helt enkelt. Mm. Bra. Han har ingen som helst kontakt med verkligheten överhuvudtaget, utan tror att det står en massa tyska divisioner in på knuten som inte existerar i verkligheten och så vidare. Där håller du inte riktigt med.
Ja, så här. Som du sa då, jag har inte sett den filmen, och det är faktiskt ett medvetet beslut, för att Det, så länge som jag håller på med det här projektet så vill jag inte se filmen. För att jag, film är väldigt suggererande. Och har en förmåga att liksom, ja, lägga sig över andra kunskapslager i hjärnan som, och ta över tolkningen av saker och ting. Och jag tittar ju även i det här bordsamtalsprojektet, så tittar jag även på en annan bordsamtalskälla, nämligen de 18 anteckningar som sägs vara då från bunkern i februari 45. Det är en delvis annan källa, men annan bakgrundshistoria och så vidare. Och där håller jag nu på att bygga ett case som jag tycker är relativt övertygande, för att de här anteckningarna nog är förfalskade i viss utsträckning och på ett visst sätt.
Stopp där. Du, att bordsamtalen är förfalskade?
Nej, alltså de från 45.
Ja, februari 45.
Ja, och som sagt, det är en annan källsamling, va? Och vet du, skild från de bordsamtal som vi har talat om hittills, som sträcker sig då från 41 till 44.
Hur kom du på
44.
Detta? Alltså, det finns en förfalskning som skickar.
Alltså, just de samtalen har Kershaw, där gör han faktiskt en riktig bedömning av de här samtalen. Han använder sig inte av dem. Just på grund av att deras historia är så tveksam. Originalanteckningarna finns inte kvar och så vidare. Och det finns en massa andra tveksamheter i historieskrivningarna. Vad Kershaw inte visste var att det är exakt det som är fallet med bordsamtalsanteckningarna också. De originalen finns inte heller kvar.
Men vad är det speciellt om februari 45?
Ja, alltså de har betvivlats då på andra grunder också. Hitler säger saker i de här anteckningarna som tycks på ett märkligt vis överensstämma väldigt väl med de politiska uppfattningar som källan till de här anteckningarna hade. Och det, källan till dem är samma person som också hade bordsamtalen. Ett av bordsamtalsmanuskripten, ska vi säga, för det fanns ju då två stycken. Och den person vi talar om här, det är en schweizisk nazistsympatisör som heter François Genoux. Och Genoux han hade träffat Hitler också en gång. Jag tror han var 17 år och skakat Hitlers hand vid ett tillfälle. Och sen dess så var han frälst liksom, och total Hitlerdyrkare. Efter kriget så sätter han igång och börjar samla in en massa material från döda nazister. Och han tillskansar sig då publikationsrättigheterna för Goebbels efterlämnade material, för Bormans efterlämnade material och för Hitlers efterlämnade material. Och det sitter han på sen och ser till att liksom, ja, publicera då de här skrifterna och så vidare. Tjänar grova pengar på det här naturligtvis. Delar av det går till de efterlevande familjerna av nazisterna då, ifall det fanns. Och andra delar av det här går då till att finansiera internationell terrorism under 60-70-talet.
Alltså nazistisk terrorism?
Nej, utan palestinsk sådan oftast i det här fallet. Men han är också en finansiär av Carlos Chakalen, som ni kanske känner.
Herregud, som jag tror att vi har ett till podcastavsnitt.
Minst. Ja, det här är en otroligt fascinerande och märklig personlighet. Som
Chakalen, som då blev känd via att han blev ämne för en internationell storfilm. Ja. Som inte har så mycket att göra med Chakalen egentligen.
Det också, precis. Ja. Men i alla fall. Hitler pratar i de här bordsamtalsanteckningarna från februari 45. Mm. Så pratar Hitler väldigt mycket om just hur Tyskland skulle liera sig med de muslimska makterna i Mellanöstern. Och många av de här, och han pratar om att man måste engagera sig i den antikoloniala kampen och så vidare och stödja de här antikoloniala rörelserna och så där.
Det är falsifikat.
Ja, och det här har då tidigare också ifrågasatt som sagt om det här faktiskt liksom är Hitler. Men jag har då också funnit andra indikationer som liksom tyder på att det här inte kan vara äkta. Bland annat då så finns det anteckningar från som är daterade den 20-21 februari 1945. Och de här anteckningarna sägs då vara dikterade av Hitler till Bormann i bunkern. Ja. Problemet är att Bormann inte är i bunkern de här datumen.
Ja, där ser vi. Nu har vi då pratat väldigt mycket här om vem var inte Hitler då. Alltså en sån där uppgiften jag har jobbat med under världskriget som fascinerade mig, det var, och jag vet inte om det stämmer, jag frågar mig om källan så kommer jag inte komma ihåg det, för det var många år sedan, men i alla fall, det var om Chaplins film Diktatorn som ju då kom tidigt 40-tal och som det alltid heter i alla sådana här texter om, som Hitler hatade, han gjorde, blev kokad av ilska. Men där jag då hittade att det verkar vara precis tvärtom. Hitler såg till att han hade en alldeles privat, han hade en egen liten bio. Han tyckte ju om att titta på film. En av hans favoritfilmer var Snövit och de sju dvärgarna för mig. Och den andra favoritfilmen ska då supposedly ha varit Chaplins Diktator. Att han helt enkelt tyckte det var jättekul att världens främsta filmstjärna gjorde en hel film bara om honom. Men det antyder ju då dels att Hitler hade humor och till och med självironi, om det då är sant det här. Men också så ställer det då till, för vi vill ju att det ska vara så att Hitler hatade den filmen, han hatade den och blir driven med liksom, att han ska vara liksom den här det här tomma kärlet som bara är liksom ilska. Nu vet jag inte om det är sant, men det finns ju en massa så här små detaljer, till exempel hans omsorg om barnen Goebbels, som han ju var väldigt kärleksfull emot och sådär, att det finns flera sidor av Hitler till exempel.
Absolut. Och alltså, du har helt rätt i att Hitler hade humor. Det framgår ju också även av bordsamtalen, alltså vet du, att, och även andra källor, att Hitler drog sig inte alls för att skämta. Vissa har då påstått att att den här humorn hade en viss, vad ska man säga, polemisk udd alltid, att den kanske liksom, ja, han hade roligt på andras bekostnad och sådär, och det stämde väl i vissa fall, men det var kanske inte ovanligt heller, det är ju väldigt många som har det. Men det är naturligtvis en del av Hitlers personlighet, att ja, han hade absolut, någonting annat som ju också är väl etablerat, det är ju att han hade, och det drog han ju nytta av i sin propagandaverksamhet och i sin roll som liksom ledare för det här partiet. Han var nog inte en oäven skådespelare heller. Och kunde lätt liksom försätta sig i känslotillstånd. Vilket underlättade då förmedlingen av budskap, så att säga. Och det, vi vet ju hans fotograf Heinrich Hoffmann, vi har ju många fotografier kvar som där Hitler står och övar på liksom poser och så här i spegeln inför sina tal och så här, och det är ju välbelagt att det var på det viset. De här filmerna vet jag ingenting om. Vi bör väl kanske betrakta det med en smula skepsis, men ja.
Ola?
Nej, det är bara egentligen en fråga kvar till dig, Mikael, också. Och alla vi som någon gång har verkligen fördjupat oss i ett ämne och suttit med källor och dokument vet ju hur verkligheten kan bli lite, vad ska vi kalla det för, svåråtkomlig. Att den löser upp sig i flera olika skärvor som man försöker pussla ihop då, som historiker eller populär historisk författare. Jag kan också tänka mig att en del kan uppfatta det som provocerande. Om man pratar om en diktator som alltså skadade världen på djupet. Att man säger att nej, vi kan inte veta detta, vi kan inte dra den slutsatsen. Vi förstår ju att man måste arbeta så som historiker. Men när du själv sitter med dokumenten, om du ändå kan stiga ur rollen lite grann av framförallt källkritiker, och säga vilken bild, vad är det som har fastnat i ditt huvud av det här arbetet och personen?
Ja, men det är nog, vi var inne på det lite grann tidigare här också. Och det är ju alltså den grad till vilken ideologi kan förvränga verklighetsuppfattningen hos människor. Alltså, och då talar vi som sagt inte, då talar vi inte bara om Hitler eller om Goebbels, utan vi pratar om en ansenlig mängd människor alltså. Som delar de här uppfattningarna och som ser på problemen på ett liknande sätt. Och det är väl det kanske som jag just nu alltså, ja, brottas mest med egentligen i min egen personliga, eller mitt eget personliga försök att förstå Hitler och var han kom ifrån och så vidare. Att hur är det möjligt för en person att ha så vanställd uppfattning om världen. Alltså man tycker att han måste veta att det han säger nu inte är sant. Framförallt när det handlar om hans egen livshistoria och så här. Som han ju grundligt förfalskade i Mein Kampf redan. Men det är ju uppfattningar som han håller kvar vid resten av sitt liv. Och då måste man ju ställa sig frågan hur... Ja, alltså... Jag personligen så kommer jag bara, jag kan bara komma till den slutsatsen att det enda rimliga är att han faktiskt trodde på det här själv. Att han hade övertygat sig själv om att det var på det här viset.
Det finns ett israeliskt psykologiskt experiment som har återgivits. Photoshop man in den person man pratar in i ett fotografi i en situation, cirkus eller... Ja, vilket sammanhang som helst. Och så visar man upp det här fotografiet för personen. Och den här personen då nästan aldrig säger det där är fejk, det där har aldrig varit. Utan nästan alla börjar berätta historien. Ja, det där känner jag igen. Jag minns ju mycket väl, jag tog med min gamla pappa på cirkus och vi såg dem där. Det där, nu ska vi inte hålla på med psykologiserade, sa vi i och sig. Men alltså när man läser Mein Kampf, det finns en episod som handlar liksom om judarna. Man uppfattar som judarna. Då skriver jag någonstans att, har jag för mig, att när helst de gamla germanerna slog ner liksom sina pålar någonstans och gjorde liksom en handelsplats eller en bosättning, så dök judarna upp och försökte liksom utnyttja och parasitera på de här germanerna. Det är förmodligen inte sant. Även liksom rent, det fanns inte judisk närvaro liksom, i Teutobergerskogen. Två, just det här bilden av juden. Att det är liksom någon sorts mytiskt väsen som liksom växer fram ur jorden och materialiserar sig för att parasitera på de gamla germanerna. Är ju liksom till sin grund för sig barock, så att säga. Men har man ideologiska glasögonen på sig så blir det ju sanning, precis som du säger. Och det där återkommer i dagens debatt. Det är ju historikern Helene Lööw som har myntat begreppet faktaresistens. Mm. Är det va?
Alltså det där är ju väldigt intressant, det du är inne på nu. Och det, när man tänker sig ett livslopp som Hitlers och också flera av ledarna för nazipartiet i Tyskland, så hamnar man dem ju i ett framgångsflöde där de liksom kopplar greppet över en hel statsapparat, en framstående stat. Och jag tror att alltså i det där läget så är fakta och sanning nästan irrelevanta begrepp. Att man kör i ett flöde där man liksom utnyttjar makten och spelar för ögonblicket.
Ja, det intressanta är ju den här kompartmentaliseringen. Jag har inget bra svenskt ord. Ja, men alltså compartmentalization talar man om alltså, på kupier. Engelska.
Nej, man stoppar saker i lådor.
Ja, precis. Man stoppar saker i lådor.
Alltså, och det trodde jag statsvetare som gör.
Nej, men det här är alltså, ja, vet du, forskning kring hur hjärnan fungerar har ju visat att det fungerar på det sättet. Alltså flera mot varandra stridande uppfattningar kan samexistera i samma hjärna. Mm. Därför att man kompartmentaliserar. Ja, okay. Ja, och de här kommer aldrig i kontakt med varandra på det viset som gör att den här motsägelsen blir uppenbar. Och därför kan man då hålla uppfattningen att juden är totalt underlägsen arien, samtidigt som man kan säga att juden hotar hela ariens existens genom sin framgångsrika närvaro på den här planeten. Och kopplat till det så kan man ha då en uppfattning om att bara den starke vinner. Men man får ihop det här till att ändå liksom, ja, nej, men arien ska vara den, det är egentligen den dominerande rasen. Det är bara det att, ja, och så kommer ad hoc-förklaringarna in till varför arierna inte är den dominerande rasen och så vidare. Man kan ha uppfattningen att, ja, judarna står bakom både bolsjevismen och kapitalismen samtidigt. Va, och så här. Och det här psykologiska fenomenet helt enkelt.
Det finns en logik där,
ja.
Som är fascism.
Men ideologin blir det överbryggande spåret som gör att alla de här uppfattningarna kan liksom, alltså make sense i huvudet på de här människorna.
Man menar ju på att judarna uppfinner allt det här för att splittra nationerna. Både liksom den globaliserade kommunismen och den globaliserade kapitalismen. Det är där som man menar att man är varken höger eller vänster. Men det där är ett annat avsnitt. Som det som behandlar, tror jag. Jag har gjort det.
Om jag förstår det rätt, Mikael, så vad du säger också är liksom att man kan egentligen inte komma fram till individen Hitler på det sättet.
Nej, jag menar, alltså, vem är, kan vi det med någon människa?
Nej.
Alltså, inte ens en människa som är nu, inte ens med oss själva kan vi göra det. Alltså, många saker förblir gömda för oss. Och i fallet med historiska personer så är det naturligtvis ännu mer så. Men vad jag tror att vi kan säga att, jo, absolut, så Hitler var en person även innan han blev ledare för nazistpartiet. Han hade åsikter och tankar och sådär. Sen kanske vi inte kan komma åt dem, men det, ja, genom vissa källor så kan vi i alla fall få en aning om det och så vidare. Men vem Hitler var, alltså, jag tror att vi bedrar oss om vi förväntar oss att vi bakom den här
fasaden
som hittar. Vi ser ska hitta någonting annat. Och det är det jag menar också med att Hitler var övertygad om de här sakerna som man talar om. Alltså det är Hitler vi ser här.
Jag tänkte på, nu ska vi börja runda oss så småningom, men det där är ju också väldigt effektiv ledarstil. Vi diskuterade till och med innan programmet här, Ola och jag. Till exempel Per Albin Hansson, som är en oerhört strategisk och kompetent politisk ledare. Som ju då ser till att han inte behöver egentligen uttrycka åsikter själv, utan att han då samlat omkring sig en samlingsregering som då representerar alla möjliga åsikter. Allt ifrån liksom en militant antinazisten, ja, eller i alla fall fanatisk antinazismen, Ernst Wigforss och liksom Christian Günther, utrikesministern, som är tyskvän, Gösta Bagge, högerledaren, alla möjliga. Så att vad han behöver göra, Per Albin, är ju egentligen att säga en sak själv: nu tycker jag att tyskarna ska få åka tåg i Sverige. Utan han kan ju då bara släppa fram den sidan omkring sig som tycker som han vill, och så blir det så. Man kan jämföra med seriefiguren Tintin, som ju inte har någon personlighet själv. Han är bara huvudperson i serierna. Och sen så har man då Kapten Haddock och Bianca Castafiore och Professor Calcul, som är då väldigt starka karaktärer i omgivningen. Och då kan man ju då peka på att Hitler, han har ju då Heinrich Himmler, som är väldigt speciell på många sätt. Väldigt intressant, tycker jag. Pan-German, han är ju inte tysk nationalist egentligen, en pan-german. Han har då en väldigt speciell syn på liksom judar och så vidare. Och så har Martin Bormann, han har Goebbels, som är också speciellt. Alltså, Hitler utgör någon sorts blank Tintin bland de här då karaktärerna, som man då, det här working towards Hitler-teorin som du var inne på, liksom, där att man kan då tolka Hitler, om man är Martin Bormann, på ett visst sätt. Att det är en ganska effektiv ledarstil, om man tittar på, inga jämförelser i övrigt då, men om man tittar på den svenska regeringen idag med Stefan Löfven i spetsen, så kanske inte det, kanske det är en Tintin då, med då vissa statsråd. Och därmed så faller ju just den här tanken på Hitler som ett tomt kärl och en blank person, så att säga. Han kanske bara var en väldigt duktig projektledare, helt enkelt.
Det råder ju inget tvivel om det, att han liksom var en skicklig politiker på det viset, och att en viktig del i, framförallt under 20-talet efter, alltså när partiet återbildas och så vidare, och sen vet du, tidigt 30-tal, alltså att han låter bli att ta ställning i konflikter mellan högt uppsatta nazister. Som ju går tillbaka på det som du nämnde, Ola, alltså att han hade ju den här inställningen att helt enkelt den som vinner den här konflikten är den värdige liksom personen här, så att han håller sig tillbaka och låter de här kämpa mellan sig, och sen så kommer han in i efterhand mer eller mindre och bekräftar kanske mer det utfall som har skett då.
Utom med Ernst Röhm.
Ja, just det. Ja, nej, men vet du, men där ja, vi har inte pratat om
långa knivarna snabbt.
Vi har inte pratat om långa knivarna snabbt.
Vi lämnar det.
Ja.
Vi måste börja knyta ihop säcken idag. Jag tycker att du har någonting du vill inflika bara.
Det var en sak som Ola pratade om. Det verkar som att Ola ville ställa en fråga kring det. Men så kom vi aldrig in på det riktigt. Och det var det här med utbytbar eller inte.
Ja, alltså det.
Den gamla 70-talstanken. Marxistisk tanken.
Ja, jag skulle inte vilja kalla den alltså enbart marxistisk, utan det handlar kanske snarare strukturalistisk.
Ja.
Alltså är det så att en individ kan förändra historien på det sätt som en gestalt som Stalin eller Hitler gör?
Om inte Hitler hade funnits hade vi ändå fått andra världskriget och förintelsen. Vad svarar du på det?
Det går inte att svara på.
Vi kan säga vad vi vill här.
Ja, nej, men det är det jag skulle vilja säga. Frågan är förfelad, den är felställd helt enkelt. Utan det som skedde. Punkt. Det går inte att ställa den här frågan. Hade det blivit likadant även om Hitler inte hade funnits och så vidare? Hitler fanns. Alla personer runt omkring fanns. Världshistorien utspelade sig så som den gjorde. Och alla kontrafaktiska spekulationer är totalt meningslösa. Vi har den historia som vi har. Och det gäller istället att titta på det källmaterial som finns kvar och försöka rekonstruera vad som faktiskt skedde. Inte att ifrågasätta om saker och ting hade kunnat gå annorlunda, för det hade de inte.
Jag tror att det var Adressändring som hade reklamfilmer om brev som inte kommer fram och liv som totalt förändras av det. Jag kan ändå inte låta bli att tänka att det skulle vara trevligt om det hade kommit ett brev till en ung Adolf Hitler från Konstakademin i Wien, där det såg: hjärtliga gratulationer, unga herr Hitler. Du är välkommen att komma in här och börja studera konst nästa termin, och vi ser fram emot dina bidrag till konstvärlden. För då möjligtvis hade vi då kanske kunnat få se en annan utveckling under världshistorien. Ola, vad tycker du om det här då?
Jag tror att vi bara har börjat mumsa på den här tårtbiten, alltså, därför att det finns otroligt mycket att tillägga. Och den verkligt oroande och obehagliga frågan som du mycket riktigt säger, Mikael, som vi inte kan besvara. Och du sätter också tummen på, tycker jag, varför kontrafaktisk historieforskning ofta hamnar så tokigt. Det är just den fråga som vi måste ändå besvara i våra huvuden, är hur denna ideologi kunde få ett så starkt grepp om en hel nation. Alltså, vi sliter ju med den. Och samtidigt går den inte att besvara.
Mikael, nej, några kloka sista ord?
Ja, alltså, nej, men vi är ju slavar under vårt källmaterial och våra förutsättningar, så att säga. Och där det går inte att göra någonting åt det fall, eller det faktum att vi aldrig kommer att kunna undersöka och återskapa alla de faktorer som ledde till förintelsen, eller vad det nu kan. Det enda vi kan göra, det är att gå efter det material vi har och göra vårt yttersta för att förklara det så bra som möjligt och så korrekt som möjligt. Och där så tror jag att vi, och det tycker jag också att mitt forskningsprojekt liksom tyder på, att vi bör i möjligaste mån försöka undvika att låta så kallade teorier eller olika hypotesbyggen styra hur vi ser på källmaterialet, och istället låta källorna tala, och när vi tolkar källorna vara så källnära vi absolut överhuvudtaget kan.
Det där är ju en diskussion som återkommit under historiografins förlopp, så att säga. Jag vet inte om man kan tänka på andra sådana här källkritiska omvälvningar. Men det så tackar vi sen så mycket för oss, och tack så hemskt mycket. Ja, dels är Mikael och Ola och som
tack
är här.
Ja.
Tack.
Men framförallt så tackar vi Beppo, studion som låter oss spela in här alldeles gratis i den här fantastiska studion. Nu har vi dessutom dragit över tiden, så att vi ska avsluta och tacka Per så mycket, våran ljudtekniker, och tack så mycket till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.